Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Det är ännu en speciell torsdag när vi står här i studion för att spela in veckans avsnitt av HIF-podden. Speciellt på så vis att regeringen kom med ett besked just den här torsdagen efter lunch om att begränsningen på 50 personer i allmän sammankomst ligger kvar. Det är såklart vårt stora, stora ämne inledningsvis i veckan. Vi ska också prata om Armin Gigovic som blev kvar i HIF tills vidare. Diskutera lite grann kring Olof Mellberg och hans humör, tror jag vi kan sammanfatta det som. Blicka framåt mot avslutningen av Allsvenskan 2020, och sen så kan jag redan nu flagga för att vi redan är klara med nästa avsnitt, och det blir ett stort specialavsnitt där vi blickar fram mot 2021, hur man nu kan göra det. Men det avslöjar jag inte nu, utan det får ni vänta med till början på nästa vecka. Men tillbaka till veckans avsnitt, publikfrågan. Marian Svab, Erik Persson, jag heter Mattias Hjelm. Vad säger vi om det senaste?
Ja, att det är ju förödande. Vi har pratat om detta så många gånger. Hur liksom, ja, men idrottsvärlden, hur idrottsklubbarna ska liksom överleva den här pandemin. Och det var väl en liten ljusning för någon vecka sedan eller två, där det lutade mot att 500 personer skulle kunna komma in på arenorna, men nu stannar vi 50, och det är ett bakslag. Vi står ju still, och det är inte vad klubbarna behöver, som de blöder ekonomiskt.
Ska väl säga det att anledningen till det här, om nu någon skulle ha missat det, är ju att smittspridningen åter ökar i Sverige, och det är bakgrunden till varför regeringen alltså inte gör de här lättnaderna nu, utan man återkommer senare i oktober med kanske ett annat besked, för man vill göra den här öppningen mot 500 som är tak, men inte nu. Marian, din reaktion på dagens besked?
Jag blev jätteförvånad, precis som du säger, Mattias, med tanke på de senaste veckornas utveckling. Dessutom ska man veta också att när den här 500-gränsen kommunicerades ut, så gavs det inget löfte ut, utan det bara skulle komma ett nytt besked, som idag den 8 oktober. Nummer två är att regeringen tar inga beslut i det här eller kan ändra, utan de har faktiskt en folkhälsomyndighet de förhåller sig till, som då lämnar riktlinjer. Så det, alltså alla nu som går ut och gastar på sociala medier, sågar Amanda Lind och politiker och så, allsköns människor i regeringspartierna. Jag kan också beklaga att det inte är publik på läktarna, men det blir så felriktat, för vi har en myndighet då som drar upp rekommendationer, ändrar rekommendationer eller vad man gör nu utifrån nya situationer som händer, nya utgångspunkter och förutsättningar, och sen så får politiken förhålla sig till det. Och jag är inte förvånad, summa summarum, över att det kommer det här beskedet, med tanke på att man redan sa tidigare under året att vi får se hur det ser ut i höst.
Jag är inte heller förvånad, och vi ska komma ihåg, precis som Marian säger, det var inget löfte då för några veckor sedan. Vissa tolkar nog det så, men det var inget löfte. Jag tänkte det liksom i somras när Allsvenskan skulle dra igång. Kommer vi ens kunna spela hela den här säsongen? Kommer det kunna bli spel? Det kommer att bli coronafall i lagen och så vidare. Vilket har hänt. Säsongen fortlöper som det ser ut. Det kunde varit ännu värre. Det kunde varit att liksom säsongen hade brutit mitt i tur.
Det kommer att bli värre just nu.
Ja, för det är en pandemi. Vi får liksom inte glömma det. Det känns som många har nästan lutat sig tillbaka och är lite bekväma. Det är fortfarande en pandemi vi pratar om. Så liksom smittskyddsläget är ju liksom prio ett.
Och nu ska vi kanske liksom, okej, vad gör vi nu utifrån? Liksom, vi har konstaterat att det blir ingen publik. Jag tror inte det blir publikens fram till sommaren. Allsvenskan sätter igång sig under normala omständigheter i april. Då har vi halva oktober, säger november, december, januari, februari, ett halvår. Så ska vi plötsligt fylla arenor om ett halvår. Tillåt mig tvivla. Halva säsongen, fram till sommaren tror jag inte, till ett EM-uppehåll tror jag inte vi kommer att ha publik. Nu är det dags för kanske inte ens hela 2021. Och då kommer detta bli åverkningar, alltså så det kommer märkas i klubbarna för lång tid framöver över 2022-2023. Så därför måste också förbundet och SEF nu, istället för liksom suckar och sånt, så måste man sätta upp en långsiktig plan. Hur ska svenska elitklubbar, hur ska vi rädda dem? Hur ska vi hålla dem flytande kanske 4, 5, 6 säsonger fram?
Ja, exakt. Sen är det klart att man kan förundras över hur liksom Ullared och liksom stora köpcentrum och sånt, hur de kan gå öppna. Och det finns ju jättemånga exempel på där det finns mer än 500 personer också liksom under typ samma tak. Det borde gå att liksom reglera på idrottsarenor.
Snart
och så
ska det börja julhandlas.
Ja, vad händer då? Liksom? Så det är klart att jag förstår att det finns en frustration.
Absolut.
Det är ju hur naturligt som helst, för det är liksom, det är ganska mycket dubbelmoral i det här. Samtidigt får vi som sagt inte glömma bort att det är en pandemi och att smittan nu har ökat lite.
Nej, det är ju en stor inkonsekvens i hela Sveriges regelsystem, lagar, förordningar, och som gör att olika bitar faller under olika paragrafer, som jag har förstått det, vilket gör att det blir de här inkonsekvenserna. Men jag har så mycket tankar i mitt huvud. Jag är dels orolig för hela idrottsrörelsen, vad som kommer att hända. Jag har full förståelse för klubbars frustration, full förståelse för att Folkhälsomyndigheten ändrar rekommendationer utifrån läget. Jag tänker att vi tre, du som lyssnar, alla har ett personligt ansvar att faktiskt försöka göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen. Och det har ju pratats om att svenskar har slappnat av. Jag pekar inte ut någon av er i studion, jag pekar inte ut någon som lyssnar, men tillsammans har vi ett stort ansvar och vi kanske inte har lyckats där fullt ut, och det är en konsekvens av det. Samtidigt som pandemin finns som ett faktum, ett osynligt virus som vi inte kan styra och kontrollera hur som helst, hur mycket vi än gör.
För klubbarna kommer detta bli liksom, nu är det som sagt troligtvis så att det kanske inte ens blir publik under våren. Hur ska man sälja in sponsorpaket? Vem köper ett årskort? Det är okej att efterskänka sitt nu, denna säsong 2020. Men nu när klubbarna kommer ut och där kommer säkert folk att köpa årskort bara för att det är liksom en hjärtesak. Men det är också rätt många sådana som kanske går på fotboll och har årskort som kanske inte har den kopplingen till klubban, som känner, nej, jag bjöd på detta i år, men inte 2021. Det är en jättesvår situation, och där tror jag också att någonstans, hur prioriterar man rent politiskt sett idrott? Jag tror att vi har områden där man prioriterar till exempel näringslivet mycket av förklarliga skäl. Och då tror jag också att man kommer ha stödpaket till idrotten. Det kostar väldigt lite i en politisk situation att det är väl 1 miljard som ska pytsas ut nu. Det kommer att komma fler miljardstöd längs med vägen, va? Och då kan man hålla, jag tror att man kan offra idrotten på det sättet, att det finns andra områden som behöver pengar mer. Och sen ska man ju veta också någonstans, alltså rent om man går till sig själv, jag förstår ju att man vill gå på fotboll, att man vill gå på hockey, handboll eller vad det nu är. Men jag tänker som så också att det här med att belasta vården, det är väl det vi ska försöka undvika allihopa, va? I vilken situation det än är. För att vi vet ju alla historierna från vårdpersonalen i våras. Alltså, skulle det vara så att det smäller till här rejält, då kommer de ju få att göra. Då kan man, tycker jag, någonstans, då blir fotboll och idrott i allmänhet rätt trivialt.
Ja, och för människor handlar det också om rent och skärt liv och död. Och det går inte att översätta i pengar. Det går inte att översätta i elitverksamhet. Och det är ju så att många klarar sig ändå i det här. Och det är ju jättebra. Samtidigt som det också gör att man kanske inte ser hela riskpotentialen alla gånger. Men från Folkhälsomyndighetens synvinkel. Nu är inte jag en representant för dem, men jag tänker och förutsätter att de ändå måste tänka det värsta scenariet när de sätter sina rekommendationer. Och därför blir det som det blir. Det är min slutsats.
Om vi ska titta lite närmare på vad faktiskt man kan göra istället bara för att konstatera att nu är det så här. Och det kan ju inte klubbarna göra, utan som sagt, man måste ha någon handlingsplan. Jag har väl kan ha åsikter om det, men jag sitter inte i klubban. Men om man tittar på HIF till exempel, så kan man ju tänka sig att kommunen går in och bidrar med att man återigen som en grundplåt in till 2021 kanske slopa hyran. Det är en sån grej. Kanske som omedelbart innebär att det är liksom en grund att stå på för HIF 6-7 miljoner där bara. Sen har vi ju nästa grej, och det måste ju komma från klubbarna gemensamt och titta på. Vi kanske får titta om på hela strukturen vad det gäller kontrakt.
Precis, det är min nästa tanke också.
Ja, men
också.
Alltså det är kanske så att vi helt plötsligt får ha någon spelare 12-13, eller vi kanske bara kan kontraktera 4-5 spelare till ordinarie, eller, och sen så får vi kanske hitta. Ja, men säg, nu bara spånar jag fritta. Vi får kanske få ha deltidsanställda spelare i Sverige. Vi får alltså kanske fixa jobb, folk får jobba. Precis som till exempel om vi ska ta ett närliggande lag här. De flesta lag här, fotbollslag, under HIF lokalt sett. Jag menar, BoIS, Eskilsminne, där pluggar folk och där jobbar folk. Och det är kanske så att allsvenska klubbar får börja tänka sig, för vilka kan överleva detta? Malmö, ett tag. Är det några fler? Jag är tveksam. Om det är fler klubbar som klarar sig längre på att ha det så som det är idag med de kontrakten, med de snittlönerna som finns i Allsvenskan. Där måste man börja fundera.
Och det går faktiskt. Mjällby, de har vissa spelare som jobbar om dagarna. De tränar vid tretiden varje dag. Så att det går faktiskt på allsvensk nivå.
Och jag tror ju, utan att sitta inne med räknekalkylerna och kassaböckerna i klubbarna, men jag har ändå pluggat ekonomi, och det är klart att intäkter och kostnader, basic, måste gå ihop. Det lär få, blir det här ännu mer utdraget, så lär det få konsekvenser också på lönerna, tror jag. Det kommer att pressas neråt. Det kommer att bli omvälvande i elitidrott.
Agenterna, spelarna, får ju acceptera en lägre lön mot istället på att det blir allt fler spelare som blir arbetslösa. För att klubbarna kanske går ner till exempel i trupperna. Istället att man har kanske 10 kontrakterade spelare och 10 egna. Eller vad man nu har. Som sagt, jag bara spånar fritt här, men jag tror att man måste börja tänka helt utanför det som har varit det under de senaste 20-30 åren som vi har haft, eller när blev det. Malmö var väl först ut att ha professionell fotboll i Sverige. Men alltså, jag tror att vi måste, och Erik är inne på det här med Mjällby, som både har spelare som pluggar och som jobbar. Det kan ju bli vanligare för de många klubbar, allsvenska klubbar, superettan också.
Och det är klart att under det här året, under de här månaderna, så har det ju funnits en förhoppning att det kanske släpper då. Så har det kommit nya besked, och man höjde från ingenting till 50, och det började diskuteras 500, och så liksom hela tiden fått någon liten ljusglimt mitt i bedrövelsen. Men kanske någonstans att den här torsdagen blev droppen som fick bägaren rinna över, så tillvida att man faktiskt inser att okej, vi har tänkt att det kan bli väldigt illa, men nu är vi här. Vi kan inte längre gå och hoppas på att snart löser det sig, för nu är det akut.
Och då får man lösa det själv.
Någonstans så, ja.
För att jag menar, vad hade hänt om man hade släppt på det här nu och sen så hade det eskalerat under vintern, den här pandemin, Och sen så drar de tillbaka det i vår. Nej, vi måste ha tomma arenor igen. Att man liksom hela tiden håller på och släpper på, stoppar. Alltså, jag tror att vi för klubbarna måste hitta ett nytt sätt att förhålla sig till situationen på lång sikt. Nu vet de om att de kommer inte ha publik. Då kan man inte sitta och hoppas på att okej, bara vi klarar oss 2020 så får vi nog kanske ha publik.
Det är dit jag vill komma.
Det går inte längre.
Nej, jag tror också att klubbarna, om man inte har insett det innan, vilket man kanske har, så tror jag man gör det nu. Ja, och ur HIFs perspektiv så har jag ju pratat nyligen med den administrativa chefen Robin Lundgren, och det verkar ju ha funnits under en tid här nu i HIF i alla fall att man resonerar utifrån fyra olika scenarier. Det sa han till mig i alla fall. Ett i allsvenskan med publik och ett i allsvenskan utan publik, och samma sak i superettan, för vi vet ju inte om HIF klarar det allsvenska kontraktet.
Tycker jag jättebra att
de, ja, det är vettigt. Det är medvetenheten måste finnas.
Det var det som den förra ledningen 2016 överhuvudtaget inte hade en tidplan för.
Samtidigt som han också säger vi flera gånger till mig i den intervjun att vi löser inte detta på egen hand. Vi måste ha extern hjälp. Ja, men finns det ändå? Ja, då fanns det ingenting som man kunde kommunicera idag, som han sa för ett par dagar sedan. Och jag frågade då vidare, ja men överlever inte detta? Menar du konkurs? Det är så jag ska tolka det. Ja, då blev det stora ord istället. Så jag vet inte riktigt
vad som... Jag menar att du tog stora ord i din mun.
Ja, men han ville ju inte liksom ta såna ord i sin mun, och uppfattade jag det som att det blir så drastiskt på något vis. Det blir så stora ord att säga så. Det finns olika delar i det där. Men just när man kommunicerar, vilket inte var första gången från HIFs del, att vi överlever inte detta. I mitt huvud blir det, överlever man inte så dör man. Dör man, då går man i konkurs. Antingen överlever man eller så gör man det inte. Det finns liksom ingen mellanväg där. Så antingen så får man kanske formulera sig på ett annat sätt. Att ja, vi överlever, men vi kommer att få göra dessa drastiska åtgärder. Eller så, ja, jag vet inte. Så jag vet inte vad som ligger i det helt enkelt.
Jag tolkar det likadant. Det är ganska, överlever man inte så dör man. Så att, ja, det borde ju betyda konkurs när man säger så. Men samtidigt är det väl någonstans kanske naturligt att de inte vill ta de orden i sin mun. Men det är ju, det säger ju allt om läget. Det är ju så pass prekärt. Det handlar om liksom klubbens existens.
Jag tror alltså att man kanske, frågan är, handlar det bara om 2020? Vad är det som säger sen 2021, 2022? Jag tror också som sagt att HIF måste stöpas om helt, alltså inte bara liksom närliggande scenarier. Vilket är jättebra att de tar höjd för det också och planerar för det, men HIF får börja fundera på om man ska stöpa om hela sin verksamhet, elitverksamhet.
Det finns ju två klyschor och floskler, eller you name it, och det är ju tråkigt nog, får man säga, rätta munnen efter matsäcken och anpassa sin kostym.
Det tror jag HIF gör i och för sig. De har det, jag tror. Visst, man kan göra liksom skära kostnader, men då måste du, det går inte att hyvla med osthyven längre, utan då måste du ta fram och hugga rejält i kostnaderna. I så fall, som sagt var, kanske köra Mjällbystuket eller vad det är nu, deltidsanställda spelare.
Det är ju ingen som vill att det ska bli så här.
Absolut inte.
Nej.
Men,
precis, det är det stora men.
Vad är alternativet? Att man går i konkurs eller har fortfarande ett elitlag kvar, då tycker jag det är ganska, då får man börja titta på hur man kan göra istället. Alternativet är ju också, som vi skrev, var det väl jag som skrev att de hade, vad heter han nu i Dalkurd, den här som de hade lite samtal med om han skulle gå in och köpa in sig och satt sig in, det var han som hoppade
av. Miljardären.
Ja, miljardären. Oh, nu har jag glömt namnet. Men att, och det är inte nödvändigtvis honom, men att man liksom, att det kommer in en kapitalstark grupp eller person där man i princip släpper in miljonerna. I dessa tider vet jag inte vem det skulle vara. Men det, ja. Och det vet jag inte ens om medlemmarna är speciellt sugna. Den gången när jag skrev det fick jag rätt mycket reaktioner på att folk var inte beredda. Det finns ju fortfarande en sån här föreningstanke, folkhemstanke, demokratitanke kring föreningar som gör att man har väldigt svårt att släppa in enskilda människor som kan strö pengar.
Nej, den är ju svårare.
Ja, men svårare då hade vi ingen pandemi å andra sidan. Men man kanske...
Nej, men oroväckande är det. Jag,
absolut.
Och jag lider, om man kan säga så, med alla klubbar. Jag lider med alla drabbade i det här, människor.
Sen ska man veta att klubbar och föreningslivet i Sverige är väldigt starkt. Och jag tror också att de kommer anpassa sig om den här pandemin fortsätter. Det kommer att försvinna klubbar, det tror jag också. Och det allsvenskan kanske inte ser ut som den gör idag. Men att klubbar tror att vi kommer få se fotboll och så liksom, det tror jag även att vi får närmsta år.
Elitklubbar i stort, om jag ska lägga in någon ytterligare åsikt i det här, så kan jag bara känna att, och nu pratar jag inte enkom om HF utan större perspektiv. Alltså ibland kan jag tycka att perspektivet saknas. Att det blir för mycket fokusering på sin egen verksamhet, sin egen överlevnad såklart. Och det är naturligt och förståeligt. Men det är en pandemi och ibland känns det som att man inte riktigt vill ta in det. Det är min upplevelse.
Men så är det väl generellt i liksom hela samhället. Så att...
Precis.
Ja.
Precis.
Jag menar, Jonas Gardell har ju varit ute och vevat för kulturens räkning. Och tycker man ska släppa på, liksom släppa in folk i teatrar.
Ja, men det är väl det som är alternativet då, att vi skiter i allt vad pandemi heter och så får folk som dör få dö och så är vi fine med det. Det finns ju ingen mellanväg här egentligen heller. Och jag är inte beredd att säga att jag skulle vilja gå den vägen. Ös på bara så får vi se hur det går.
Mm. Ja, ett tag befarade vi ju att, som jag var inne på tidigare, skulle det ens kunna spelas fotboll nu? Kan vi i alla fall se vårt stora intresse på tvn i alla fall. Alltså det kunde ju varit helt liksom en hel lockdown.
Mm.
Så att det är ju det är så komplext allting alltså.
Ja, det är det. En sak som skulle kunna ha räddat HIFs verksamhetsår förmodligen är Armin Gigovic, som ju är långt utanför alla dessa ekonomiska resonemang, men blir huvudpersonen i alla fall, eftersom han har ryktats säljas under hela säsongen. Nu blev det inte så innan 5 oktober i alla fall, när fönstret stängde. Men här är ju en potentiell faktor att rädda stora delar av HIFs verksamhet, om det vill sig väl.
Och från förra veckans poddavsnitt fick jag faktiskt rätt. Josef Cisse kan bli nästa försäljningsobjekt och nu får de ett skyltfönster när han kommer med U21.
Det finns ju såna här.
Och då sa ju jag att Gigovic inte ens med i U21-anslaget, men det är han nu.
Och Max Svensson.
Så att det är sånt som internationella klubbar gillar att se. Det är absolut ett kvitto för spelarna.
Och det är ju. Det ligger mycket pengar i det här. Även under pandemin så ligger det mycket pengar i spelare som säljs. Och det behöver HIF.
Gigovic, det var ju snack ett tag om att han kanske säljs och så spelar han resten av säsongen i HIF. Alltså att han blir utlånad. Och det kan väl, om jag har förstått rätt, det kan väl ske fortfarande. Även om internationella transferfönstret är stängt så behöver man inte liksom registrera honom till någon annan klubb, utan han har kvar sin liksom spelarlicens i HIF. Så det kan väl fortfarande ske, och det är väl klubbar som tittar på honom, och detta kommer fortsätta vara en följetong. Men när det liksom närmar sig de sista dagarna av transferfönstret så kändes det, trots alla rykten, det är nog inte särskilt nära. Så att det är inte något chockartat besked att det inte blir något innan 5 oktober, som jag ser det.
Det som är ju lite tråkigt, om man får lov att säga det, så är det ju den summan de hade fått förmodligen under normala omständigheter. Den går nog inte jämfört med den de hade fått idag, och då är det frågan om de pengarna hade ju inte kunnat lyfta HIF som klubb, utan det är att man reinvesterar i sportsligt eller så.
Det handlar väl om att täcka igen vissa svarta hål.
Bara, ja, eller? Men det hade bara varit spackel. Ja. Tyvärr, för redan 2020. Det är därför det ändå är rätt så bra att man nu har, som sagt, var tre spelare. Utländska klubbar tittar då på Sveriges U20-trupp. Oj, tre spelare från samma klubb som dessutom harvar nere i botten på allsvenskan. Det ger ju ändå någon slags... gör ju någonting rätt, eller får fram spelare där nere. Så att jag tror det... Även om inte någon av dem får spela speciellt...
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Helt mycket under den här samlingen så är det jätteviktigt att visa upp de här spelarna.
Och det så, tror jag också är en annan effekt av pandemin som vi kommer att få se, att spelare faktiskt är mer benägna att sälja sina spelare, helt enkelt därför att man måste ha in pengar. Jag tror att vi kommer att få se mer av det framöver.
Om jag får bara leka med tanken, i ett vinterfönster så HIF säljer kanske en eller till och med två av de här spelarna aktivt i vinterfönstret. Man får mindre betalt då, men nu för tiden så känns det inte som att de gamla reglerna gäller för transferfönstret, att man säljer dyrt i sommarfönstret och billigare i vinterfönstret, där i princip bara desperata klubbar handlar, eller de flesta är desperata. Jag är inte säker på att de reglerna gäller nu. Att man säljer de två, att man gör upp med staden om att man skippar hyra nästa år, och sen är det givetvis upp till HIF för att försöka liksom övertyga sina chanssupportrar att fortsätta investera i försök. För då har vi kanske en grundplåt på, liksom på säg någonstans med försäljning av spelare, liksom ändå en bra grundplåt där man får in pengar och stå på inför säsongen 2020. Räcker det till för ett slagkraftigt lag på benen, ett trupp på benen? Jag vet inte. I det läget man kanske ska veta att man kanske ska satsa på liksom pengarna på heltidskontrakt på ett X antal bärande spelare, centrala spelare, och sen så fylla på med billigare kontrakt.
Håller det? Frågan där tror jag. Jag tänker så att HIF är ju inte ensam i den här situationen. De allra flesta klubbarna kommer att behöva resonera likadant. Så att ja, om HIF då tvingas, om man säger så, sälja spelare, så kommer ju andra klubbar också göra det. Så att det kanske betyder att konkurrensnivån blir lite lägre totalt sett, men att det blir ungefär jämnbördigt ändå, förutom ja, Malmö då kanske, som har råd att ha en trupp på ett annat sätt.
Ja, men det är en spännande tanke att tänka lite grann. Det är det jag måste säga, att mina tankar liksom kanske är vad de är här nu i detta läget, men jag tror att klubbarna måste börja tänka på helt annorlunda sätt.
Ja, jag är benägen att hålla med dig där.
Man kan inte fortsätta. HIF kan ju inte trampa på så här nästa säsong. De liksom sportligt sett. Sen säger de alltid, ja, man måste, det är dyrare att åka ur allsvenskan, men jag är inne på din linje, Mattias. Så är det som säger, alla andra klubbar måste börja tänka om vad det gäller kostnader, för det är där man kan skära. Intäkterna är vad de är. Du får dina tv-pengar, du får dina centrala pengar. HIF kommer knappast öka sin sponsorandel nästa år hos de lokala företagen. De har det också tufft. Vad finns det då kvar att göra? Jo, skära kostnader är ännu mer. Och det kan man inte göra på administrationens sida, utan då är det ju spelartruppen.
Ja. Spelartruppen, sportsligt, en övergång till det. Det är ju landslagsuppehåll med allt vad det innebär, och HIF har ju med. Vi har nämnt några spelare, sen finns ju Martin Olsson i A-landslaget också.
Bando Henriksson i Färöarnas landslag.
Precis, precis. Men om vi
går till Ravitsuka är med i Kongos också, tror jag. Men i alla fall, de har några landslagsspelare iväg på uppdrag.
Ja, men HIF gick ju då till vila med en kvalplats. Man har ju Kalmar och Falkenberg bakom sig. Och det är ju, ja, det är ju Olof Mellberg som styr det här skeppet. Och Olof Mellbergs humör puffade jag för. Han blev ju utvisad igen. Vad säger vi om Olof Mellbergs attityd, eller hur man ska uttrycka det? Vad det sänder för signaler när han själv inte kan stå stadigt, men hålla humöret i schack.
Erik var ju där, så han kan få lite mer kött på benen vad som verkligen hände, vad som föranledde det här beslutet från domaren.
Ja, det var en duell i Mjällbys straffområde. Det var väl Anthony van den Hoek och Mjällbys målvakt Carl-Johan Eriksson som var inblandade. Och målvakten fick som så många gånger tidigare liksom fördel i den situationen. Och Agero slog väl bollen i mål, men det var långt efter avblåsning. Så att, och då fick Mellberg någon form av utbrott. Jag såg inte exakt vad som hände. Jag tyckte han slog i liksom bänken där på något sätt. Och så sa han väl något. Jag har ingen aning om vad han sa. Så
till fjärdedomaren, nej?
Jag tror det var till fjärdedomaren. Jag hörde inte allt. Jag såg inte exakt allt. Men det är klart att det är anmärkningsvärt. Det är andra röda kortet den här säsongen. Han är tränare. Han har väl fått något gult därtill.
Och i den situationen,
i 30:e minuten i en liksom ny nyckelmatch i det här skedet av säsongen.
Och dessutom en situation som faktiskt, om man tittar på reprisbilderna, inte är så självklar att HIF ska ha straff där.
Nej, precis. Alltså,
ska man ta en utvisning för en sån?
Man får välja sina strider. Jag undrar lite vad han liksom... Blev han så förbannad? Sen hävdar väl HIF att det var liksom löjligt av domaren, att det var en överreaktion från domaren. Men han gjorde uppenbarligen något. Vi ser faktiskt ett mönster här. Och hade en spelare visat upp det här mönstret och tagit ett rött kort här i 30:e, då hade han fått väldigt mycket kritik. Här nu vissa liksom hävdar att det är bra, Mellberg brinner. Och absolut, han brinner. Men han måste lyckas hålla det inom sig. På ett bättre sätt, för det sänder inte särskilt bra signaler.
Nej, för att om man har en ledare som sänder de här signalerna, så är det ju någonstans, om man uttrycker det så, fritt för spelare att följa efter sin ledare.
Där är jag också, i den tanken.
Och det är ingen bra tendens, tror jag, för ett jagande HIF, ett poängjagande HIF. Då måste man lägga energin som man pratar om så många gånger på rätt ställen. Och det är inte på domaren, vad man än tycker och tänker. Och en ledare som inte föregår med gott exempel mot domaren ska inte heller räkna med att sina spelare gör det, tänker jag.
Du kan ju inte kräva det. Det krockar om du börjar kräva av spelare att de ska vara på ett visst sätt. När du tar rött. Och det ska man veta att det var kanske jättelöjligt och beslutet var, alltså att det var låg tröskel för det här kortet, röda kortet. Men det som Erik är inne på, det här är ett mönster. Domarna känner till Mellberg under hela säsongen, har det byggts på. Och den tröskeln, den sänks ju efter ett tag när domarna snackar med varandra och säger Olof Mellberg, kom igen. Det är så varje match. Huvudet brinner på honom, han slänger ur sig saker och så vidare. Och till slut i omgång 2021 så behövs det väldigt lite från Olof Mellberg för att liksom domaren ska ta ett beslut som de kanske inte gjorde i början, på att det krävs mer för det röda kortet. Så är det ju.
Det känns som Olof Mellberg, han vill så mycket. När han var i BP, det gick väldigt bra. Men då liksom pratades mycket om att hans assisterande tränare Rodin Valentic, det är han som är hjärnan bakom den här succén. Och sen han kom till HIF, det känns som, oavsett om det är liksom spelsystem och liksom experiment rent speltaktiskt och liksom, ja men han vill så mycket, han vill visa allt han kan. Och han är liksom hetlevrad som människa och har så mycket i sig och brinner och så. Men detta blir liksom fel sätt att visa det här. Han sätter laget i en prekär situation där och då, men också till liksom nästkommande match, yeah. Där Thomas Gabrielsson står längst fram, och Thomas Gabrielsson är ingen allsvensk huvudtränare, men han ska vara det nu för andra gången den här säsongen i ett läge med liksom 24:e omgången, kniven mot strupen. Det är inte riktigt schysst alltså.
Nej, det är det inte. Det finns ju en annan aspekt i det här också, tänker jag, och det är ju inte garanterat att en tränare som gormar mycket mot domare får med sig alla spelare i truppen. Som spelare kan man också rent av bara till slut orkar inte med, stänger av, blir irriterad, tappar energi på en tränare som lägger sin energi på fel saker. Jag vet inte om det är så i HIF, men det är ju inte, det är inte helt way out in the blue att, att tänka att spelare kan tröttna på det.
Jag tror de måste liksom ta liksom ett snack här nu om att impulskontrollen resterande matcher där han får vara med, den stryp den tack. Eller håll den på en nivå där det går ju faktiskt att brinna för en sak utan att, som sagt var, liksom impulskontrollen löper amok. Och Olof Melberg helt enkelt behövs ju nere vid linjen på matcherna.
Och det går ju faktiskt att arbeta med såna här saker. Det finns ett väldigt närliggande exempel till Helsingborg. Grannklubben i den andra sporten, ishockey, Rögle, Cam Abbott, huvudtränaren, har ju haft topplock som gått ett antal gånger och verkligen arbetat med sig själv, just med sin impulskontroll och sina känslor som många gånger är utanför kroppen eller vad, och börjar få bukt med det. Så det går ju att arbeta med sig själv i det, men det förutsätter ju att man själv inser det också.
För man ska ju veta det, HIF är ju med i det läget i matchen. Det är inte på något sätt så, alltså, som ni säger, det är 30:e minuten, det återstår jättemycket kvar att spela på. Och just där kanske, jag säger inte att de förlorar på grund av att Melberg straffade ut sig på något sätt. Men att skapa en lugn mental miljö i ett läge när HIF dessutom hade grepp med 2-1. Sen så gjorde man kanske lite taktiska missar och så va. Men det berodde kanske på att inte Melberg var där nere för liksom att överlät matchplanen till Thomas Gabrielsson. Sen var han säkert med utifrån läktaren och bestämde vilka som skulle hoppa in. Men det blir, vad ska jag säga? Ja, men det skaver ju någonstans och det blir ofokuserat, okoncentrerat kanske. Och sen tappar, som sagt var, HIF har gjort 2 bra matcher tycker jag ändå. Ja, mot Mjällby tappar man i sista 20-25 för att man tappar mittfältet. Men Östersund gör man i en toppmatch rakt igenom. Man går därifrån med 0 poäng och det är ödesdigert. Och som sagt var, det är inte för att Mjällby straffar ut sig som HIF enbart förlorar den här matchen.
Det hade varit lite annorlunda om han hade fått det här röda kortet i 92 när David Löken Lökqvist nickade in 3-2. Då hade det faktiskt varit lite annorlunda. Det hade varit ett mönster då ändå, men inte lika...
Lättare att förstå.
Frisparken som föranledde där till exempel att topplocket hade gått där när Mjällby får den frisparken med där Abu Bakari tycker inte det ska vara fri. Absolut, det hade jag ju förstått någonstans att det rinner över för en. Men i 30:e minuten i... där egna laget är inblandade i en offensiv situation. Det känns ju helt onödigt.
Ja, jag tror vi har pratat nog om Olof Mellberg. Det kom ju en fortsättning på Allsvenskan när landslagsuppehållet är över. Och jag tänkte att vi ska titta på spelschemat som återstår. För det är ju inte så förtvivlat mycket nu. Först och främst, HIF återigen är alltså på plats 14. Man har 21 poäng. Det är 3 poäng upp till IFK Göteborg på säker mark just nu. IFK Göteborg på säker mark alltså. Och sen har ju då HIF 2 poäng ner till Kalmar. Kalmar som just nu är på nedflyttningsplats. Och sen ett par poäng ner till jumbon Falkenberg. 7 matcher återstår och jag har plockat fram återstående spelprogram för Helsingborg och för Kalmar.
Du tror inte Falkenberg kommer i fatt?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag faktiskt inte. De har jag räknat bort. Det var länge sedan jag gjorde.
Hasse Eklunds gäng.
Jajamän.
Man har aldrig räknat bort dem. Både Kalmar och HIFK har ju.
Ja, men precis. Kommer till det. Vi tar spelprogrammet för HIF och Kalmar så här långt. Får vi se vad ni säger. HIF ska alltså möta Häcken hemma, Örebro borta, Malmö hemma, Göteborg hemma, Elfsborg borta, Falkenberg hemma, Norrköping borta i sista omgången. Ni har ungefär, kommer ni ihåg det här nu?
Ja.
Ja. Går över till Kalmar. Deras schema ser ut så här. Elfsborg borta, Falkenberg hemma, Sirius borta, Örebro borta, Djurgården hemma, AIK borta, Häcken hemma. Ungefär jämnbördigt, eller vad säger ni?
Det skulle jag nu säga. kanske lite tuffare för HIF i och med att man har två topplag borta, Elfsborg och Norrköping.
Ja, och Blåvitt matchen där hemma är riktigt ruggig. Och
båda två har ju Örebro borta. Örebro är riktigt bra nu.
Ja, samtidigt har de, det känns som de har varit väldigt bra mot topplag och haft lite problem även hemma mot lite sämre lag. Förlorar väl hemma mot Falkenberg exempelvis, så de blandar och ger lite.
HIF har ju också spelat bra mot topplag, ska tilläggas.
Jag har sett vad liksom sista omgången var i Kalmar möter Häcken, va? HIF möter hemma. Norrköping. Vad slåss Häcken och Norrköping om då? Slåss de ens om något? Sånt får man väga in också.
Man vill ju inte ha Norrköping borta i sista omgången, så kan vi konstatera, oavsett om man heter Helsingborgs IF eller någonting annat.
Nej, och de lär ju ha något att spela för, så att de lär ju vara, ja, de lär ju behöva sina poäng.
Jag är ändå inne på att skulle jag få välja spelschema så skulle jag ta Kalmar alla dagar i veckan.
Det tror jag nog också, att jag, om jag tvingas välja så har jag nog tagit det, va?
Fast hade jag valt lag så hade jag ändå valt HIF, för HIF är lite bättre än Kalmar.
Det är sant också. Så det kanske går på ett ut.
Alltså Kalmar, alltså jag har inte sett alla Kalmars matcher, men
jag har bara sett dem vara bra mot HIF hemma.
Ja, då ja precis. När men det var länge sedan nu. Det var ju, ja, det var helt otroligt. Men annars Kalmar har ju, de har ju inte sett bra ut, alltså. Så som de spelar på Olympia för någon månad sedan, det är helt otroligt att de kom därifrån med poäng, tycker jag.
Jag vet inte om det var en engångsföreteelse nu mot Mjällby borta, men jag fortfarande tycker jag anfallsspelet, HIFs anfallsspel ändå tyder på att man just i den matchen, tänker jag, om vi tar den som isolerad händelse, så har man ju ändå någonstans, gör man två mål så tycker jag, då är det ju i alla fall att man ska ha poäng med sig. Men det som var lite oroväckande då är att det var rätt billiga mål man släppte in, med dessutom en Anders Lindegaard som var rätt darrig.
Han var nog inte helt återställd. Nej. Han tog inte utsparka och sa själv efteråt att det,
vad är det för beslut man tar och ställa honom?
Det är inte helt perfekt. Sen kan jag förstå, de andra målvakterna är ju borta, så då är det Pettersson som man har att leka med. Ja, ganska svår balansgång, men vi får ju någonstans hoppas för HIFs skull att liksom Anders Lindegård inte slog upp något, för då kan det ju vara smått förödande.
Men jag tyckte som sagt var alltså att nu var det inte liksom, det var ju de sista två målen är kanske ingenting att göra på eftersom det är en ändrad riktning och nicken är ju...
Ja, fast det är ju alltså där Besard Savic skott som tar, ja, på Martin Olsson, han ska ju inte få så mycket tid där. Så
ja, men jag tänker på Lindegards insats vid de två målen.
Ja, du menar Lindegard?
Ja, okay. Däremot är jag liksom blev jag lite förundrad vid första målet, vid det inlägget. Jag tycker... Okej, det är någon som klackar eller ett klacktouch.
Ja, den kommer ju bort där. Jag tycker, ja. Ja, det är ju märkligt försvarsspel över hela...
Ja. Ja, men det är märkligt att säga det kollektiva, ja, försvarsspelet vid alla tre målen är jag väldigt ifrågasättade till. Och jag hoppas verkligen att det var... Annars börjar släppa in en massa billiga mål och känner att för att få poäng med så måste vi göra minst 2-3 framåt. Då kan det bli problem här.
Men är vi förfärgade? Är det inte så att HIF besitter tydligt bättre kvalitet i laget än Kalmar?
Jo, det är tydligt.
Visst,
jo,
är det väl?
Ja, absolut. Ja.
Så nog ska väl HIF under alla omständigheter hålla Kalmar bakom sig, förutom Falkenberg då?
Ja, det vore logiskt. Så det ska vara minst kvalplats. Sen är ju inte fotboll alltid logiskt, men Det borde bli så.
Å andra sidan har jag tycka spelare för spelare en bättre trupp, en lite något bättre trupp än Mjällby. Där har man blivit tagit 0 poäng mot. Yeah. Man har, tycker jag, en bättre trupp på pappret än Varberg. Där har man väl delat på poängen.
Ja, Varberg kan ju faktiskt, de dippar ju nu, och fortsätter de med det så kan de faktiskt bli indraget i den här bortastriden på riktigt. Så det kanske är liksom...
Det kan dyka upp en ny räddningsplanka.
Vad har Sirius kanske för trupp? Jag menar, förutom att de har ju vecka, de har spetsen på ett annat sätt.
Sugita och Axel Björnström.
Ja, men alltså,
har ju en betydligt sämre målvaktsuppsättning än HIF exempelvis. Det är ju liksom som natt och dag, skulle jag säga. Och ändå så ligger Sirius där uppe.
Och mittfältet är väl inte så stor skillnad tycker jag på om du tar det liksom...
Nej, alltså det är ju mer rutin i HF sen. Rutin och liksom erfarenhet och liksom fina CV:n och sånt är inte alltid
spetsen har ju varit vassare i,
ja, men
i Sirius.
Ja, ja, absolut. Men det är häftigt att se hur Sirius har kunnat få ut så mycket av skadat gods.
Elias Andersson är ju där väldigt ihop till. Ja, Elias Andersson har ju varit fantastisk.
Tänk om HF hade behållit honom en gång i tiden.
Vad har Sirius nu? 35 poäng eller?
Ja, det kan inte jag i huvudet. Men de har ju skrapat upp många poäng. De slår sig
med Europa-plats. Europa-plats. Exakt. Ja, Sirius i Europa-likvalet nästa år.
Ja, det är fantastiskt bra jobbat. Det är ju bara att applådera Henrik Rydström och Sirius till den prestationen så här långt under säsongen.
Men det är också en delvis en ny tränare där. Alltså, om vi ska prata om det här med som jag har varit inne på. Att Olof Mellberg är ju en ny tränare. Kan bli fortfarande en väldigt bra tränare. Men han är i ett skede i sin karriär där man gör misstag som ny tränare. Och man måste få tillåtas göra misstag. Frågan är om HIF verkligen hade råd att ha en sån tränare där man får lov att jobba sig fri från de här misstagen under en längre period. För det är som sagt, i vilken lagsport det är, ny tränare måste få göra misstag. För
just
att
nu
bli
har
bättre.
Inte HIF råd att göra fler
exakt,
misstag.
Exakt, det är ju det som är problematiken tycker jag.
Nåväl, jag hävdar i alla fall att HIF ska ju klara minst en kvalplats. Sen blir det svårt.
Jag har sagt kvalplats, då ska man vara nöjd.
Ja, jag tror jag är inne på den linjen också. Vad säger du, Erik?
Ja. ska jag tippa nu?
Nej, men vad tror du om det? Kval, klarar man sig utan kval?
Jag vet inte, alltså jag tror jag kan mycket väl se ett scenario där det blir en målskillnadsaffär med Varberg i sista omgången, och just nu har HIF minus 12, Varberg har minus 3, så då måste HIF, de måste ju ta några segrar och gärna något liksom.
Man har poäng bakom här nu, har de 6 upp till Varberg eller?
Ja, det har de.
Så att egentligen kan man säga att det är 7 poäng med målskillnaden.
Ja. Och sen har man ju som sagt, jag tror också man ska nog börja scouta kvalmotstånd om man inte redan gör det.
Ja, det måste man definitivt göra.
Och det kan ju bli en overklig rysare.
Halmstad och Degerfors verkar vara klara nu.
Nej, jag är inte säker på att Halmstad är klara.
Nej, det kan ju bli någon slags déjà vu till 2016.
J Södra, jag tycker de är bra. Öster ser inte bra ut, men de är där i toppen. Akropolis lär väl kanske inte riktigt hålla. Brage finns väl någonstans och skvalpa också. Ja, det finns lite olika alternativ. Degerfors tror jag spelar allsvenskan nästa år.
Boys, jag blev inte jätteimponerad av
det. Sen var det Öster och Vila några spelare.
Men de gjorde det, okej.
Men inte jättemånga. Så att, ja, de få matcher jag har sett av Öster i Superettan i år, så det har ju inte varit jätteimponerande. Men i ett kval, alltså tänk HIF, vilket motstånd det än blir. Alltså, de har ju
det är ju en rysare av sällan skådad.
Alltså Akropolis mot Helsingborgs IF, alltså det är ju alltså
den var vi inte inne på i början på säsongen att det skulle kunna realiseras.
Nej. Alltså man får ju lite ont i magen när man hör det, alltså. Det är ju
och
helt otroligt.
Tänker nog snarare att de ska klara det här utan kval.
Ja, det. Och så det finns det fortfarande chans.
Oja, såklart. Det gör det.
Sen har vi som sagt, de flesta spelarna är tillbaka nu. Det är också en liten fördel för HIF.
Ja, det är en jättestor fördel.
Ja.
Nu blir det tyst.
Ja, och det tar jag som ett tecken på att vi har nog pumpat ur oss allt vi hade för idag.
Ja, för den här gången. Men...
Tänkte att jag skulle få vara tystnad någon sekund här för att se om det var något som ni verkligen... Ja, men jag har inte fått säga det här. Men det var det inte. Så jag tycker att vi stannar här för nu. Och bara påminner om att redan i början av nästa vecka så kommer ännu ett avsnitt av HIF-podden.
Specialare,
ja. Och vad specialaren innehåller, ja, det får ni gissa på ett tag till. Men vi kommer att blicka framåt mot 2021. Och det kommer att handla om HIF. Det kommer att handla om väldigt mycket om HIF, precis som vanligt, och kanske ännu mer. Vi stannar där, tror jag. Tack för att ni har följt oss. Ha en fortsatt trevlig vecka. Hej Maja!
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.